Jag har suttit och lyssnat. Jag har suttit och lyssnat 6 jävla timmar på den här jävla könsdebatten. Alltså...
Det tog den 6 timmar. Jag har själv jobbat då, så att jag har inte lyssnat på
det. Det tog 6 timmar.
Var det någon bra där från SD då? Sa de någonting? Alltså, vem var det Nima eller vem skickade SD upp?
Eller om du säger så här, om du gör en sammanfattning av debatten, de olika politiska partierna, kan man se, var det en större skillnad på de politiska partiernas spänning eller var det, följde de partilinjen i den här debatten?
Partilinjen. De jag såg i alla fall. Alltså det var ju en sosse moderat som röstade mot partilinjen, men de var ju inte uppe och snacka. I så fall missade jag det. Men jag tror inte det. Men alltså, SD hade ju en som var, tyckte jag, stack ut. Och det är ju Leonid Jukovski. Jag sa säkert hans namn fel. Han har faktiskt ryskt ursprung. Rysk agent confirmed och så vidare. Men när han tog upp, jag skulle för sig, vi skulle kunna lägga in det klippet, vi skulle kunna titta på det också. Han drar ju, han hade ett bra, en bra argumentation och likställde den här könsfördelningslagen.
Han jämförde med Putin.
Ja, exakt. Det här är någonting Putin vill jag. Men han sa att det här är ungefär som att vi skulle införa en lag som innebär att vi låter alla som har anorexia få fortsätta ha anorexia.
Det här öppnar ju upp en port för en massa andra frågor som man sen behöver ta ställning till också. Alltså det finns personer som identifierar sig som djur, annan ålder etc. Men vi har också personer som kanske upplever sig som överviktiga när man egentligen är undernärd.
Alltså det sitter ju i deras huvud. Alltså är du anorektiker, då har du ju en skev bild av dig själv. Alltså det sitter ju i ditt huvud. Och det är ju en åkomma eller en sinnesbild som man vill bota.
Mm.
Och detsamma gäller ju könsdysfori. Och det mesta dels av de här som känner att de inte är i rätt kropp, de har ju inte ens könsdysfori, det här med att byta juridisk kön, utan det är ju bara för att de har fått itutat sig av sociala medier, så här social smitta som nämndes i debatten också.
Ja, det är många av dem homosexuella som blir utsatta kanske själva för homofobi. Och så tänker de att jag är egentligen heterosexuell, jag är bara i fel kön.
Va? Eller va?
En lesbisk kvinna som liksom ser hur lesbiska behandlas i samhället. Och då tänker hon så här, jag är egentligen inte en kvinna, jag är en man. Och då är inte jag lesbisk längre, utan jag är en heterosexuell man.
Ja, men jag måste återkomma där. Det är faktiskt en skillnad på könsdysfori och dysmorfologi. Dysmorfologi är att man har en föreställning, att man har en fixering vid någonting, en kroppsdel som är en mental sjukdom i någon mening. Alltså att man tror att man har en stor näsa, så är man helt besatt av det och gör operation efter operation efter operation.
Jag gillar att du nämnde ordet näsa när Elias.
Ja, precis. Ja,
just det.
Men stora öron.
Man har någon
sån grej. Man har en föreställning om någonting.
Men vem har inga komplex?
Vänta lite. Den här springer... könsdysfori springer inte ur samma källa som könsdysmorfologi. Det är två skilda sjukdomar, kan man säga. Eller två skilda sjukdomar, men två skilda saker. Helt enkelt. Det är en bra liknelse retoriskt.
Men det är ju hela poängen är ju att man ska ju inte låta, alltså vårdens eller politiken eller vuxna överlag ska ju inte utforma hela samhället utifrån ungdomars ångestkänslor. Det är ju det som är poängen.
Vi vet ju att uppåt en tredjedel av alla ungdomar med tonåringar, särskilt om man säger runt högstadiet, De är inte mentalt tillräkneliga. helt enkelt. Vi kan ju se det här, om man säger en 12-årig 12-åring är harmonisk och lugn och så, och en vuxen människa är det också. Men om vi tittar på då, om vi minns tillbaka när vi gick i 8-9, så kunde du ha liksom bara en tjej som har varit snäll och duktig, trevlig, allting, som bara skriker i korridoren efter läsning: "Håll käften, jävla köring!" Så, vet, sådär. Om vi minns det är ett helt onaturligt beteende, både för vuxna och för barn, att bara få såna här vredesutbrott och plötsliga gråtanfall och så, som är av att hormonerna tumlar runt i kroppen. Men
vad heter det, Lukas, när man tror typ att man egentligen inte borde ha sin högra arm, till exempel? Är det ett exempel på det du nämnde?
Nej,
det
är alltså att du har en fixering vid att... Alltså,
okej, men vad heter det? Det när man har, är det Munchausen när man liksom tror att man ska egentligen vara handikappad, eller man känner sig som blind även fast man ser helt perfekt, och så vill man typ göra sig...
Här måste jag erkänna min okunnighet. Hur kan man erkänna sig själv?
Det finns ett sånt syndrom i alla fall.
Okej, vi kan kolla upp det. Nej, men Munchausen syndrom är någonting helt annat. Det är ju att man ljuger. Det är väldigt tragiskt och obehagligt. Det är ju kvinnor som oftast mammor.
Ja, men det är Munchausen by proxy.
Ja, alltså att de ljuger.
Om sitt barn. Ja,
ja, typ att de kväver dem en kudde och säger det fick...
Ja, men det är den som heter by proxy. Så det var därför jag tänkte att Munchausen var när
Munchausen,
du gör det.
Munchausen syndrom kommer ju bara om att man ljuger. Det är bara en slags... Ja.
Okej. Okay, men det finns också ett psykologiskt fenomen där man ser sin egna arm, till exempel, eller sin tå som främmande. Och så vill man liksom bli av det, man vill avlägsna, man vill amputera. Och det är folk som har gjort sig själva blinda eller glider runt i en rullstol även fast de kan gå.
Alltså, hur i helvete kom in på det här?
Jo, men alltså, jag tycker det är ju legitimt att jämföra med, alltså, det här är ju psykologiska fenomen. Du har en extrem dysfori, en ångest associerad med någon fysiologisk egenskap.
Ja, fast det med att känna att man är ett annat kön, det är på ett annat plan än
jag skulle säga djupare plan.
Kroppsdel. Djupare plan. Ja, det är absolut.
Det är ju kopplat till ens kropp
på ett annat ställe.
När det inte är liksom, när det är någonting mellan din mentalitet, alltså psykologisk, och din fysiologi, när det är en mismatch mellan de två. Det kan vara anorexia, det kan vara könsdysfori, det kan vara det där syndromet då, som vi får kolla upp vad det heter. Och den ena ska man ju bekräfta, fast det är väldigt märkligt att det ens kallas och bekräfta när man ändrar det man har. Och sen den andra, anorexia, får du absolut inte bekräfta. Det är ju att be patienten begå självmord om du bekräftar att den är överviktig.
Ja, och de som kanske inte antar, nu antar ju vi bara som de problematiska individer är, att folk vet var könstillhörighetslagstiftningen är. Men bara kort då. Lagen idag innebär att man gör ingen skillnad mellan juridiskt, alltså byta kön juridiskt, och göra medicinskt könsbyte. Utan det är ett och samma. För att få göra det ena så måste du ha... Skulle du göra det tills idag... Nu röstades ju lagen igenom, men innan dess så var du tvungen att ha en medicinsk bedömning av en läkare som sa att ja, det är uppenbarligen, du har könsdysfori, du ska ju byta kön.
Kruxet är så här, det finns en liten grupp människor, och extremt liten, som vill verkligen, som har den här könsdysfori, som verkligen känner. Men sedan, förutom det, så har det nu kommit till, och det är det här som är problemet, att de har blivit en package deal, den här nya lagstiftningen, med alla de som, där vi kan betrakta det som en social smitta. Vi kan säga att det kommer i kluster, vi kan säga att det när en börjar så börjar fler. Det är lite grann som att man... Ja,
för nu går det över till att nu kan du byta juridisk kön De säger att du ska få träffa en läkare, men läkaren kan ju inte stoppa dig, utan läkaren ska bara, ja okej, och lyssna. Utan man ska utgå ifrån individen, vad individen känner och identifierar sig som.
Det är affirmative therapy.
Exakt, och det är den här problematiken man har sett. Kommer du ihåg den här dokumentären Transkriget, som sändes på SVT Play, Uppdrag granskning var det va? Där det visade sig att 100% av de som hade gått in i den här transvården hade ju då blivit behandlade för könsdysfori. Och det är ju väldigt konstigt. Så ska det ju inte vara. Då är det ju någonting som är väldigt
dåligt. Jag tycker det är väl, är det inte så? Du har följt det här bättre än vad jag har gjort då, Pontus. Men ja, är det inte så att det är upprördheten ligger i att det är så ung som 16 år? Jag tycker att man borde det borde ligga kanske på 25 år när man har satt sig. Det är ju det vi har för att adoptera barn.
Ja.
Adoption, man får inte lov att adoptera barn i Sverige om man är...
Sterilisera sig?
Ja, under 25. Helt enkelt därför att vi inser att människor kan inte fatta det beslutet när de är för unga. Det spelar ingen roll att de är 18 år.
Nej,
Och myndiga i den bemärkelsen. För när de är myndiga i den bemärkelsen att de kan välja politisk ideologi och ha en förståelse för samhället och sin egen roll i det. Men det betyder inte att man vet allt.
Nej, och det var ju det argumentet. Det här att inte låta barn ta ansvar för konsekvenserna av någonting. Var det typ Miljöpartiet eller Centerpartiet gick in och sa, jaha, SD vill sätta 13-åringar i fängelse. Då kan de ta ansvar för sina handlingar. Men de får inte identifiera sig vilket kön de har. Och det är, jag vet inte ens var jag ska börja, hur retarderad argumentation det är. Men ja, det att vi sätter 13-åringar i fängelse, det har ju med upprättelse för offren att göra. Det har ju ingenting med att barnen är mogna nog att ta konsekvenserna. Det är irrelevant. Det handlar om upprättelse för brottsoffren.
Sen handlar det ju också om att om man skulle göra någonting fel och döma någon fel, så kan man ju på olika sätt kompensera det. Det är svårare att göra om man...
Du menar alltså att man kan inte sätta tillbaka kuken när man har kapat av den? Alltså.
Men, det finns ett klipp med Ben Shapiro som gick viralt för några år sedan när han debatterade det här med någon som transaktivist, en student. Och för att göra en poäng då, så frågar han henne liksom, hur gammal är du? Och så säger hon så här, 25. Och så frågar han henne, ja, men why are you not 30? Och hon blir så här helt paff, vad menar du? Jo, men varför är du inte 30? Och jag tycker det är en ganska bra retorisk knep. Det är ju liksom, vad är skillnaden? Är det så att våra känslor ska trumfa den objektiva verkligheten? Eller ska fakta alltid trumfa? Och det är ju det handlar om. I alla fall för mig.
Ja, det är för det... Fan, nu tappar jag vad jag skulle säga.
Ja, jag tappar också.
Nu vet du hur det känns, Lukas.
Juridik och lagstiftning som hela tiden argumenterar mot detta. Ja, för en gångs skull så är det här är faktiskt lagstiftningen relevant. Att man är 25 år. Det finns en anledning att man inte får adoptera barn när man är 25. Även om det sitter en 18-åring och tror, nej, men jag vill verkligen detta här. Jag ska, bara håll truten. Du vet inte vad det innebär.
Nej.
Punkt slut.
Man skulle också kunna argumentera för att ålder är mindre viktigt och mindre essentiellt än kön. För varför ska inte en 18-åring få identifiera sig som 30? Vad är problemet? Eller motsatt?
Ja, för hjärnan. En grej.
Ja, men rösträtt. Och ska en 15-åring få identifiera sig som 18 och då köpa alkohol?
Nej, men det är ju det som är grejen.
Där gäller ju verkligheten vad det gäller ålder.
Ja, och det är därför vi inte låter barn göra vad fan de vill, för att de är barn. Alltså det är därför vi inte säger att barn kan ge samtycke till sex. Vi säger att barn inte kan köra bil, barn kan inte köpa sprit.
Fast allt det här säger vi ju, vi gör ju det till 16-åringar. de får ju lov att ha en viss frivillig.
Men det är också många olika koncept som man blandar ihop här, för att alltså, man måste också göra det tydligt att det är inte androgyna människor vi snackar om. Det finns ju vissa människor som är androgyna, som alltså de föds med flera kön. Det är alltså ett medicinskt, ett effekt där man kan födas med både ett underliv och en penis. Och då, ja, och då måste läkarna... Mm. Ja, men då måste man ta ett beslut ganska tidigt. Ska vi operera? Ska vi låta individen växa upp med bägge? Alltså det är en massa hormonella problem och så vidare. Och då brukar man göra en könskorrigering, en operation. Men det är ju inte det handlar om här. Här handlar det om fullt friska biologiska män eller kvinnor. Barn, ungdomar och så vidare. Som det, är liksom, det är ju ingen... Det är ingen tvivel om att det handlar om en pojke eller flicka. Och så snackar vi om deras känslor. De känner sig som ett annat kön i sitt huvud. Och samtidigt säger vi att ens biologiska kön har ingenting att säga. Alltså du kan vara en kvinna med penis. Du kan vara en man som ammar. Du kan vara en man som är mamma. Så varför ska man då amputera? Varför ska man...
Ja, men juridiskt kan man ju vara det. Den här lagstiftningen syftar väl till juridik.
Ja,
ja, men samtidigt så börjar man ju också operera och behandla hormonellt 16-åringar.
Nej, alltså, det tror jag
inte. Jo, det är en del av lagen.
Nej, alltså lagen...
Man inleds när man är 16.
Ja,
det här, alltså det jag pratar om nu, det var ju endast det juridiska, men det här medicinska kopplar ju ändå in till det, för att om du börjar säga till en tonåring, ja, du mår ju då, om du bara byter juridisk kön och får ett M istället för ett K i ditt jäkla pass, ja, då kommer ju du må mycket bättre. Och så sen så får de det, och så sen så känner de kanske en kort stund känsla av lycka. Och så, ja, men nu måste jag gå vidare till att kapa av med könet också. Då kommer jag må ännu bättre.
Du vet, ja, alltså
det är ju det här att du ska gå och bekräfta ungdomarnas ångest hela tiden. Alltså, ja. En grej att vara tonåring, det är för fan att ha ångest hela jävla tiden. Och att du inte vet vad du vill. Det är halva grejen med att vara tonåring. Identitet. Och då har vi vår folkvalda församling idag som går och säger, ja, men du vet, från det här Me Too, Believe Women, till det här transgrejen Believe Children. Det är så här, vi ska inte lyssna på barn. Vi ska absolut inte under några omständigheter lyssna på barn.
Vi ska inte lyssna på kvinnor, vad är det du vill säga?
Det var precis det jag sa, Lukas.
Ja, ja. Jag är inte så upprörd över den här lagstiftningen som många verkar
Lukas,
vara.
Lukas, låt mig visa några bilder på könskorrigerande operationer.
Men, ja, men,
har du sett det?
Ja, för jag tror att vattnet vänder lite grann vad det gäller det här. Jag tror att det här var peak. Könsdysfri.
Jag är inte så optimistisk tyvärr.
Jo, jag är det ändå. Därför att vi ser en svängning som sker inom läkarkåren, inom andra institutioner i samhället. Så den här fortsätter, den här lagstiftningen, i och med att lagstiftningen i Sverige tar så lång tid att genomföra, det är beredningar, det är utredningar, det är väntetid i riksdagen, det är så många sådana här aspekter. Det gör att det där värderingarna låg för kanske 4-5 år sedan, det är det som får genomslag nu. Så det är lite grann som att tänk en våg som slår in mot stranden. Den vågen, när huvudparten av vågen börjar vända, så kan fortfarande den yttersta spetsen av vågen fortsätta uppåt över sanden. Hänger ni med på bilden?
Mm.
Så att det blir en utsträckning av det hela. Och det här är bara den yttersta spetsen längst fram på vågen. Det är så jag ser det.
Jag vet inte om jag är så säker, kanske, men jag tror definitivt inte det här kommer vara någon valavgörande fråga. Det tror jag inte. Däremot så kan det här vara en del av Moderaternas, du vet, ska man säga, checklista på skit de har kastat på väljarna under mandatperioden. Alltså det finns en gräns hur många, alltså decemberöverenskommelsen var ju en grej. Det här är ju liksom, staplar man upp ännu fler frågor som är så idiotiska och alltså så långt ifrån vad både väljarna och riksdagsgruppen vill. För att man ska komma ihåg att det här är en liten minoritet av svenska befolkningen som vill ha den här lagen. Samma inom partigrupperna, inom nästan varje parti. Det här är en elitfråga. Och det påminner mig om någon så här citat från Orwell, när ens, att typ vissa frågor kan vara så idiotiska att bara intellektuella kan tro på dem ungefär. Nu är ju för sig inte eliterna intellektuella, eller de här eliterna intellektuella, men i alla fall. Och ett annat argument de försökte köra i plenisalen för att få igenom det här, det var ju att den här lagen ska ju moderniseras. Det här är ju en del av moderniseringen av lagen. Vi lever i ett modernt samhälle, och det är så här, inget modernt samhälle frångår biologisk fakta. Det här är ingen modernisering. Det här är en postmodernisering av lagen. Det här är ju ingenting som grundar sig i den materiella biologiska verkligheten.
Nej, jag håller med, och jag är tyvärr inte lika optimistisk som dig, Lukas. Jag tror inte vi har nått peak wokeism eller postmodernism ännu. Det här är bara starten av en trend. Nu har vi klubbat igenom att känslor trumfar en objektiv verklighet. Och då är frågan vilka andra känslor som ska få trumfa. Och då är det legitimt att ifrågasätta. Varför ska jag som är 35 idag inte få identifiera mig som 25? Jag vill kunna skriva att jag är 25 bast på min Tinder-profil utan att ljuga. För att jag tror jag kommer få mer... fler som kommer svara
på höger. Men de fattade ett beslut som de inte riktigt har tänkt igenom. Det händer ibland.
Jag tycker det var märklig kulle för Moderaterna att dö på. Alltså, varför väljer de? Alltså, det gick ju bra för dem.
För Kristersson sa ju själv, det här var ju en personlig fråga för honom. Ja. Det har han ju sagt själv i intervju.
Ja. Jag vill bara lägga till det här med kirurgiska ingrepp, för att jag läser nu på SVT att det står faktiskt explicit att förslaget innehåller också en förändring som gäller könsbyte genom kirurgiska ingrepp. Idag krävs tillstånd från Socialstyrelsen. Det ska inte behövas i framtiden. Däremot så är det 18 års gräns, och för att avlägsna könskörtlarna så kvarstår åldersgränsen på 23 år.
Mm. Ja. Men du vet, har du börjat ta eller hormonblockerare vid 16 eller 18, det är liksom då du är där redan. Det är inte som att du bara helt plötsligt, de allra flesta kommer ju genomföra hela vägen då.
Mm.
Och de allra flesta växer ifrån det.
Ja, det finns ingen statistik som visar att självmordsbenägenheten går ner efter, vad heter det?
Nej. Men för att återgå till det Lukas sa om Bo, alltså jag tror också de kommer inte kunna genomföra något mer sånt här. Alltså de här galningarna som på riktigt menar på att allting ska utgå ifrån individers känslor, att du ska kunna identifiera dig. Precis, det är så här radikal individualism, att det kollektiva ska absolut inte få hindra individen till att göra någonting. Det är något sorts förtryck. Alltså det är som jäkla lite minoritet. Alla de här RFSL, RFSU eller vad fan de nu heter. De har ingen politisk makt att kunna genomföra något ännu mer galnare än det här. Alltså det kommer inte hända. Det är jag helt övertygad om. Då kommer ju Moderaterna. Det kommer de förlora på. Jag tror det här kommer de kanske klara sig från. Men ja, inte mer. Det
är... ja, precis. Och de här lobbygrupperna som du säger, som är ganska små, de kommer snart fokusera på mer på att institutionalisera sig själva genom att åka runt och göra föreläsningar och sånt. Så det gör de väl redan nu, helt enkelt.
Ja, det gör de. Herregud.
Men som sagt, jag tror vad som är anledningen, svaret på varför huvudsakligen då Moderaterna, men även Socialdemokraterna har låtit sig luras av det här, det är att det finns ju då en liten grupp med köns som är ytterst liten, och de har fått ta så långa väntetider och så lång tid, så då vill man tidigare lägga det redan vid 16 års ålder. Det här är ju de människor som redan som 4-åring kände jag att jag var fel och så. Det är för den lilla gruppen, men den ska inte förväxlas med den stora sociala gruppen som gör det, som blir konfirmerade till att tro att det är där bara för att de har liksom lite tonårsfundering. Nej, kring kärlek och kring åtrår och kring...
Exakt, och då kommer ju de säga, ja men då kastar ni den här minoriteten under bussen, så bara, ja, det finns många frågor vi gör det i andra minoriteter, för att det kollektiva samhället går före. Du kan liksom inte börja rycka
till exempel de som är kapabla att adoptera och skaffa barn för 25 års ålder.
Ja.
Vi struntar i dem helt enkelt.
Ja, exakt.
Du får finna dig att,
ja,
att du kan inte göra allt.
Exakt, för skadan av att det tillåter innan kommer vara värre än att du som tillhör den här outlinen kommer tillåtas göra det. Så det är exakt så. Och så ska och
det är så här, det är löjligt när Centerpartiets ungdomsförbund till exempel förminskar det här till att handla om att liksom ett bokstav i passet. Det är den minsta konsekvensen som ingen kan bry sig mindre om. Det högen blir liksom så att säga så som de säger att vi blir kränkta. Det vi blir kränkta för är ju att det här kan för det första så drabbar det barn. Det kan sterilisera barn. Och för det andra så kan det ju missbrukas av män som då till exempel har ni hört om konceptet autogynefili?
Jag förstår ju av grekiskan då att det är att man kan pendla mellan.
Nej, inte
fili, kärlek.
Ja, det handlar om att alltså det är en man som går igång på att vara en kvinna. En man som
transvestit.
Ja, fast transvestiter de tänder på att bära, alltså att ha på sig kvinnokläder. Ja. Det här är en man som tänder på att tanken att vara en kvinna, att liksom ha mens eller amma ett barn. Och många av dessa autogyna, eller vad man ska säga.
Lukas, minen.
Jo, men alltså, det här är liksom...
Men vad är skillnaden egentligen?
Det är en stor skillnad, för att alltså, transvestiter är vanliga män som tänder på kvinnokläder. Det handlar inte om klädsel här, det handlar om att känslan av att vara en kvinna.
Men är det inte den som de lever ut genom att klä ut sig?
Inte nödvändigtvis, så det är två olika koncept. Så många sådana här autogyna, eller vad man ska kalla dem, män vill ju såklart könskorrigeras. De går ju igång på tanken också av att byta om oss damerna som klädningsrum. Och det är det som är min poäng. Alltså, det finns ju sjuka människor, perversa människor som kommer missbruka det här för att, ja, så för att ja, liksom byta om hos tjejerna och kunna göra vad fan man vill. Liksom. De behöver inte ens könkorrigeras.
Det kommer finnas. Jag tycker dock inte det är det bästa argumentet att köra. Jag tror att i de fall det kommer hända, jag kan ju lova er att kvinnorna som råkar ut för det, de kommer göra, alltså föra inåt helvetes jävla liv. Så det kommer aldrig accepteras.
Jag håller med om det. Du nämnde här högern. Men det är ju också de som har varit ganska skarpa kritiker mot den här nya lagstiftningen som röstades igenom idag.
Det
har ju varit olika kvinnoorganisationer. Det har ju varit feministiska organisationer. Jag såg Kajsa Ekis Ekman vevade om detta här. Och så.
Visst är det hon som är Irans nya mulla, va?
Det är människor som inte är högång i någon mening. Ja.
Nej, det är sant. Det är en poäng.
Så att det är ju något slags det är en annan skiktning vi får göra här på något vis. Men jag skulle säga att dels är det lite grann en generationsfråga. Alltså yngre politiker, de, jag vet inte om någon har gjort en undersökning som är där. Jag skulle gissa att de flesta som är positiva till det här förslaget är under 35.
Ja, och kvinnor. Alltså unga kvinnor, tror jag definitivt.
Mm.
Det är, alltså de som är med S-kvinnor och de som var kritiska, det är ju inte kvinnor under 35 som har varit det.
Ja, jag har svårt att tro att en 60-årig socialdemokratisk tant tycker det här är bra.
Nej, alltså det är
många batikhäxor dock. Men det kan också missbrukas av män som har begått liksom sexuella övergrepp mot kvinnor och så ska de fängslas. Och det här har hänt under liksom fängslingsprocessen, under rättegången och så vidare. Så byter de kön och så kräver de att de ska fängslas bland kvinnor. Ja. Och så kan de fortsätta med sina sexuella övergrepp.
Ja. Jag ser bara det här som en fortsättning på Det här är apatiska barn 2.0. Du vet, hela deras känslosåsande i 6 timmar, det var ja, den här, de upplever minoritetsstress, de mår dåligt och därför måste vi ge dem vad de vill ha. Det här är ju, alltså apatiska barnen, det var ju, de låtsades ju vara apatiska på grund av att deras föräldrar ville uppehållstillstånd. Och så sen så, ska man fortsätta med det här att...
Då är det, ja, väl ingen bra jämförelse, Pontus. Därför att det var ju föräldrarna som hetsade dem till detta här.
Ja, men, nej, men det är det poängen inte i det här är ju fall. Att politikerna vill genomföra det här bara för att vara snälla. Att man vill...
Ja,
man,
lite grann det här. Att man, ja, det är också så här, om man ska analysera varför man för det här, då har man en bild av att man vill ha, att man vill vara på rätt sida om historien. Och så tittar man bakåt så ser man hur olika minoriteter som har varit historiskt förtryckta eller osynliggjorda, hur de har vunnit genom... Ja, genom aktivism vunnit erkännande då.
Ja.
Mest typiskt är väl homosexualitet då. Ja. Och, den och att innan så betraktades det som en sjukdom, idag betraktar vi det som någonting naturligt. Och så känner man att det här är en del av samma våg, ja, som ännu inte har blivit färdig. Det är så de tänker det. Men ja, jag tror att det blir fel. Så.
Det är samma fenomen som vi också tidigare diskuterat, att när en rörelse liksom har nått fram och ja, realiserat sina mål, så lägger man inte ner verksamheten utan man blir bara mer och mer extrem.
Ja, och jag tycker, jag känner, fan, jag har blivit smittad av de här jävlarna som har stått i talarstolen i 6 timmar. Det är så här, jag tycker att, ja, att de inte liksom har någon sorts självinsikt, de här politiska partierna. Det är inte som att det är första gången de är fel i någon fråga och sen visar det sig att SD har rätt igen. Nu är det Moderaterna gör exakt samma hållning och samma sorts godhetssignalering gällande apatiska barn, migrationspolitiken och så vidare och så vidare. Det är så här, ingen självreflektion. Reinfeldt-arvet är borta. Nej, det är ju uppenbarligen kvar i allra högsta grad. Inte just Reinfeldt.
Det är ju inte en höger-vänster-fråga. Det är ju inte det.
Nej, men det är ju det jag säger. Jag säger inte bara det är Moderaterna. Jag säger ju det är Socialdemokraterna och Vänsterpartiet och Centerpartiet. De står 10 år senare, 8 år senare, 9 år senare efter migrationskrisen, om man ska kalla det, och använder exakt samma argument. Exakt samma argument. Vi ska göra det för det goda. Minoritetsstress, rasism och så vidare. Alltså... Det är fortfarande exakt samma och det kommer sluta med att SD får rätt igen, som vanligt. För det är alla de här barnen nu, ungdomarna, som genomför de här juridiska könsbytena och sen kommer kapa av kroppsdelar. Mengele-fasoner, jag blir så jävla förbannad när jag tänker på det. Alla de här politikerna som röstar ja till det här nu, de är ansvariga för det. Mm. De kommer behöva stå där, titta dem rakt i ögonen om 10 år.
Vi kommer behöva
och säga, jag saknar mina könsdelar. Varför röstar du för det här? Jag var ett barn, jag visste fan inte vad jag gjorde.
Yep. Vi kommer behöva Nuremberg 2.0.
Men det kommer de ju såklart inte göra. Precis som att Reinfeldt inte har tagit ansvar för sin skitmigrationspolitik, så kommer de här inte ta ansvar för någonting heller. De kommer bara, oj, det blev fel, men nu vänder vi blad.
Mm.
Det är så det kommer bli.
Ja, det har ju varit mycket om det här mordet på den här 39-åriga pappan som blev skjuten av någon form av ungdomsgäng.
Mm.
Och ja, det mesta har väl sagt, så folk är upprörda. Men samtidigt är det lite grann, samtidigt blir man lite bitter över samtalet att när det händer, sådana här saker händer ju numera med en viss regelbundenhet. Ja. Och om man blir mindre och mindre upprörd. Och sen ibland när någonting är sådär 17% värre, som i det här fallet, än ett annat mål. Då blir man jätteupprörd. Men det finns ingen som kan på något vis harvesta den här upprördheten och att man kan använda den och omvandla den till en laserstråle som kan göra en exakt och bra analys av situationen, utan det är mer sådana här upprördheten av det här slaget. Dels har vi den här upprördheten då i form av ska vi säga Magdalena Andersson, så här får det inte lov att vara. Och så kommer Gunnar Ström och säger, ja, nu måste vi se över lagstiftningen och så, men när man hör den här svågen tala om det här som blev lite grann för som talesperson på något vis under det här svågen till den mördade 39-åriga pappan, så säger han, varför gör ni ingenting? Varför gör ni ingenting?
Saken är så här, det lovas väldigt mycket. Ja, vi vet att det har skett lite förändringar. Man försöker höja straffen och det är visitationszoner nu. Men det lovas väldigt mycket som ska göras här och nu. Och det har ju lovats i flera år. Men det händer liksom ingenting. Vi ser ingenting. Även om det händer små förändringar så är det på tok för lite. Med tanke på hur fort det sker förändringar på andra sidan. Varje dag så är det tiotals eller hundratals nya ungar som går runt med vapen. Och då räcker det inte med att sitta och prata i sina kammare liksom. Nej, vi tycker inte så. Och vi tycker så. Nej, men för fan, samarbeta och gör någonting åt saken. Och folket måste få se att det händer någonting. Inte bara att det lovas hela tiden.
Varför gör ingen någonting? Ni är bara här för kamerorna och så vidare. Och vad han säger då där, han kan ju inte riktigt kanske formulera sig och han kanske inte har en vokabulär och så. Men vad han egentligen säger, det är ju att det demokratiska samhället, det liberaldemokratiska samhället, måste gå utöver sina egna rättigheter och befogenheter för att rädda sig självt. Det är ju det han efterlyser. Och ja. han är ju på något vis folkets röst här, vox populi. Han är den folkliga viljan. Ja. Att man måste gå utöver juridiken, lagstiftningen, hänsyn, normer och sånt för att rädda de här normerna. För att rädda de här. Det är det, och det finns ett ord för det. Det kallas undantagstillstånd.
Exakt.
Och det är märkligt att det finns inte en enda journalist som ställer frågan till varken Moderaten Strömmer eller till Magdalena Andersson eller någonting annat där. När de ställer frågan, liksom, hur ser ni på det här med undantagstillstånd? Ja, jag vet inte var gränsen går, men har politikerna någon uppfattning om var det här går? Alltså ja. När man bara på bred front går in och bara röjer i alla lägenheter där man bara vet att det finns vapen och bara utvisar alla, plus ja. Alla deras närmsta släktingar, ja. Plus några till, bara för att. Liksom. Mm. Den aspekten, det vill säga att man bryter mot samhällets, man bryter mot det liberaldemokratiska samhällets grundläge för att rädda det. Den diskussionen finns inte. Jag vet inte var gränsen för undantagstillstånd går, men
vi har väl inte
ens funderar sånt. Över det här ens. Det var väl den tematiken jag ville lyfta här.
Ja. Nej, jag håller med och det var det första jag tänkte på när jag såg den där intervjun med svågen. Som verkade extremt samlad faktiskt. Jag var nästan imponerad. Att hade jag bott i det där området och jag hade sett den intervjun med pappa. Alltså jag hade velat se polisen, insatsstyrkan, storma in i varenda lägenhetshus i området. Och jag hade velat se att de filmar det och att de lägger ut det. Jag hade velat se politiker som typ nästan typ klappar axeln på han som går in direkt i huset och rensar. För man vill... Bra grej att få igenom lite liksom politisk kapital. Utnyttja den här tragiska händelsen. Ja, för att det inte ska hända igen. Alltså det är att en politiker följer med när polisen stormar gängkriminella. Och så sen står man där med skyddsväst, hjälm, hela köret. Och så då gör man någonting. Det kan till och med vara militär utanför. Det är också en grej. Jimmy Åkesson gick ut och sa att sätta in militären. Det är ju de facto att göra någonting. Och då kommer alla vara upprörda och säga att man kan inte sätta in militären mot befolkningen, civilbefolkningen. Jo, det kan man visst. Frankrike gör det, Spanien gör det, Italien gör det, Grekland gör det, alla europeiska länder gör det. Varför är det så jävla skitnödigt här i Sverige för? Jo, det är Ådalen. Det är därför.
Men
vänta. Militären kan göra så jävla mycket som, alltså de har extremt mycket kompetenser som polisen kanske inte har tillräckligt mycket av. Alltså bara den här grejen att patrullera, att alltså bevaka ett område, att spärra av ett område. Det är alltså, och bara den här, för de här, den här gängen nu, alltså de här som sköt honom, det är ju en del av ett större systemhotande problem. Och det här är ju ett, det här då staten måste, precis som du säger Lukas, det här staten då måste göra det som man säger i militärtermer, show of force. Du måste ut med stridsvagnar, nej men bepansrade fordon, polisbilar, piketbilar. Du ska visa styrka, du ska visa att staten ska visa, ni jävlas inte med oss, för då jävlar, då smäller det. Det är det man måste göra i det här läget. För vi är liksom inte i det här läget att man kan bara, ja nej men vi kör en utredning på det här i 5 år och så får vi se vad tjänstemännen säger och så. Nej, det är liksom, om vi inte vill bli El Salvador, om nu alla mysliberaler inte vill att vi ska genomföra åtgärder som El Salvador har gjort, och alla som inte vet vad det, googla. Då måste vi göra någonting snarast. Ja, men, annars kommer det bli som El Salvador.
Det ni bägge beskriver här är ju det jag tjatar om i varje avsnitt. Karl Popper och toleransparadoxen.
Karl Popper är en mes i jämförelse.
Jo, alltså, men det är ju precis det han beskriver, att vi måste bemöta intolerans med mer intolerans. Och det var också det Jimmy Åkesson skrev, att liksom till helvete med internationella konventioner och unkna gamla argument om socioekonomiska faktorer, bla bla bla. Det duger inte att rapa floskler, skrev han. Och jag såg,
vi
också
är i krig.
Ja, men precis. Alltså, jag tycker det är egentligen ganska lätt att eller lätt och lätt, men det finns vissa åtgärder som man kan göra för att framprovocera och visa att det är liksom polisen som har makten. Ni bägge har väl sett så här virala klipp på TikTok och sociala medier där man ser någon babbe står och provocerar polisen och så gör polisen ingenting. Så vi behöver motsatt scenario. Vi behöver polisen som går in till Rinkeby och liksom visar vem som bestämmer. Men, när babbe då kommer fram och säger så här, snutor eller vad fan det är de säger, då borde de göra typ som snuten i USA gör. De liksom de tar den ungdomen, kör han rakt in typ så här 2 mil in i skogen, så släpper de av han där, så får han gå hem. Och så nästa dag gör han det om igen. Så visar man liksom vad som händer.
Ja, det gör ju i och för sig polisen.
Ja, då får de fort som fan, så får de respekt för polisen.
Man kör ut dem, ja. Men jag vet inte, alltså. Ja, det var något jag skulle säga.
Ja, men för alla...
Jag vill ju säga det här med att jag tror ju inte på att det här kan inte lösas med juridik. Alla talar om en förändring i lagstiftning och sånt där. Vad som krävs är en förändring i synsättet.
Kollektiva medvetandet.
Egentligen behövs, det här är också en sån käpphäst jag har sagt många gånger. Oftast behövs det inte så mycket stora lagförändringar. Utan lagen som finns, den räcker gott och väl till där. Utan det är hur man har kommit att vänja sig vid hur man ska tolka lagen som är problemet. Lagstiftningen har inte ändrat så mycket. Man kör ut folk och släpper av dem ut skogen och sånt där. Men i det här fallet så tror jag det behövs en annan typ. Alltså jag vill inte ha juridik. Jag vill ha politiska beslut som fattas.
Ja.
Jag är trött på att det alltid fastnar i juridik. Det här handlar inte om juridik. Det handlar om politik.
Ja, exakt. Ja, jag håller med.
Handlar om ledarskap, handlar om liksom, ja, vad...
Och det är ju, och då tänker jag, då kan vi gå in på, för det är alltid det här vanliga jäkla trötta tramset om mjuka åtgärder. Du vet, de här mjuka värdena, fritidsgårdar och så vidare. Det kom ju upp igen, det var nu SVT Agenda i söndags. Finansborgarrådet kom och sa, ja det här beror på typ friskolor och privata sjukvårds- eller vårdcentraler. Du vet, det trötta argumentet, trots att vi liksom plöjer ner miljard efter miljard efter miljard i de här områdena och ändå så händer ingenting. Och det är så här, men säg nu ändå att vi skulle göra de här mjuka åtgärderna på riktigt. Då tror alltså de här vänstertjommarna på riktigt att det inte i sig kommer behöva vara extremt drakoniskt. Alltså med tvång, med våldsmonopolet, med hjälp av polisen.
Men alltså det, Pontus, jag är inte riktigt med på vad du menar. Du säger mjuka saker som...
Ja, men sociala åtgärder.
Men, men vänta nu, det gör vi redan. Alltså de 10% fattigaste, sämst bemedlade i det svenska samhället. Vi lägger mycket mer
procentuellt
av vår BNP andra jämförbara länder gör. Ändå så är det bara Sverige som sticker iväg uppåt i våldsbrån, medan våldet har minskat.
Jo, men det var inte min poäng,
länder.
Lukas. Min poäng var att även om du ska ha mjuka åtgärder så måste det genomföras med ståljärnhand. Alltså du kan inte, vadå, skicka in ett gäng socionomer i Afghanistan och se hur fan det går. Det går inte.
Ja, okej. Du menar så att även om vi skulle ha mer fritidsgårdar så måste det vara stenhård ordning och reda på fritidsgård.
Ja, alltså det måste vara...
Okay. Ja,
alltså, det måste vara liksom extremt våldsmonopol, alltså våldskapital för att ens genomföra dem. Alltså bara den här grejen att Sverige blev en enad nation. Det var inte som att poliser gick ut och spöade på folk om de inte... Du vet, gjorde exakt som sossestaten ville. Men det var ju väldigt tvångsåtgärder för att bygga den nationen vi har idag. Alltså, bara den här grejen att samer inte fick prata samiska i svenska skolan. Det ses ju idag som väldigt auktoritärt. Men alltså, det är ju bara en bråkdel av vad som skulle krävas idag för att bygga den här nya nationen som vänstern tror att de ska kunna göra. För det är ju de facto vad vänstern vill med det här. De vill bygga en ny nation. Mm. De fattar det bara inte.
Ja, nej. Det kommer ju inte.
Det går ju inte.
Nej, det kommer fungera.
Nej, så att poängen är att jag står och tjatar om fritidsgård hur mycket du vill. Du kommer fortfarande behöva någon snubbe med ett jävla vapen där i handen. Det kommer du behöva.
Som vi alltid kommer fram till här då, det är ju att det är individualismen som är det stora problemet.
Ja,
såklart. Ja. Yes, ja. Vi behöver mer kollektivism, det är lösningen på allt.
Ja, det är bara det att det är rätt kollektivism.
Nej, vi behöver mer popper. Om man ska ha ett liberalt samhälle så måste man...
Vi ska inte ha något liberalt samhälle, gud förbannat.
Jo, men du är liberal själv, du inser det bara inte. Du är klassisk liberal, du var inte nyliberal eller socialliberal.
Den är bara den. Du inser inte det egentligen.
Ja.
Elias, du är muslim. Du inser bara inte det egentligen.
Alhamdulillah, habibi. Jag är...
Precis. Nej. Men det, jag minns, det här pratade vi ju med Aron Flam också när jag tog upp det. Så att vi behöver mer kollektivism för att lösa de här problemen. Och hans argument var ju nej.
Nej, men alltså, vad är det ni lägger i det? Det är ju inte kollektivism vi behöver. Vi behöver mer repressiva åtgärder. Vi behöver strängare straff. Vi behöver
tror du kan ha det?
Men Elias, alltså, styrning av ett samhälle med repression och så, det är någonting som bara blir viktigt i en liberal stat. Varför fanns inte de här typen av problem och kriminalitet på 60-talet?
Därför att det var inte,
det var inte för att det var, det stod att, därför att Pontus stod där med sin jättebatong och höll ordning. Det var inte därför, utan det var ju därför att människor socialiserades in på ett mycket djupare, mer grundläggande plan. Nej, in i ett beteende och i att alla gick till jobbet. Mm. Att alla hade en plats. Det var ju en arbetskraft.
Ja, men det var också frivilligt. Individen ville göra det för man kände sig som en del av kollektivet.
Nej, det finns ingen individ.
Ja,
även din bild av individualismen, Elias, den är i sig en kollektiv bild av vad en individ är.
Ja, då kan jag svara på det att kollektivismen är en social konstruktion. Den existerar bara i ditt huvud.
Återigen, Elias, hur många libertarianer finns det i liksom Somalia? Jag är inte särskilt många.
Men se hur bra det går för Argentina nu med Milei.
Hur många libertarianer finns det som är över 25 år och inte är oskuld?
Ah, incel. Vi har pratat
nästan alltså, en timme innan jag håller ju med, men jag förstår inte hur... Det är ju inte kollektivism som är lösningen. Det är massdeporteringar, det är moratorium på invandring.
Det är inte det en kollektivism? Massdeportering?
Jo, vi, om du vill kalla det, det kollektivism så kan vi göra det. Det går bra med mig, bara vi verksätter, liksom, ja, verkställer det.
Alltså... Ja, återigen vi kommer till att det finns två olika synsätt här på människan, om vi ska bli lite djupa och filosofiska. Det ena är ju att den här kontraktsidén om att vi är från början är individer som samlas och sen så sätter vi oss ner och så har vi en mutual understanding och så skriver vi ett kontrakt av vad det ska innehålla. Det är kontraktssamhället. Men det är ju den liberala idén. Men ja, den andra idén, den är ju det är, som är mycket starkare. Det är ju att vi är från början flockdjur. Mm. Vi är hårlösa apor utan svans med hög IQ. Och vi är som råttor eller myror. Det är vad vi människor är. Vi är flockdjur. Sen kan vi då i det här kollektiva karva ut en del som är en individuell frihet. Och den ska vi naturligtvis ha. Och den är naturligtvis viktig för ett samhälle som är välmående. Och ju rikare ett samhälle blir, desto mer kan vi överlåta till frihet till individen. Men man kan betrakta det som att från början så sitter vi alla fast. Och sen kan jag, om vi säger att det är en tjock folkmassa med människor som är bara som en enda kläggig massa. Och sen kan jag då putta undan de andra så jag har en kvadratmeter med rörelsefrihet där jag kan röra mig själv. Och där kan vi vara individer. Men vi sitter ändå alltid ihop för vi är beroende av varandra.
Ja, jag håller med om det. Jag tycker inte koncepten nödvändigtvis är ömsesidigt utslutande. Så jag tänker att man kan legitimera båda perspektiv. Men jag tror också att en förutsättning för solidaritet som vänstern värnar så mycket om är en slags alltså social association med kollektivet. En frivillig sådan. Jag kan inte tvingas till solidaritet. Och det är det som jag känner
Nej, men dagens du kan uppfostas till det.
Ja, men dagens Sverige är ju liksom när man tvingar olika kulturer att samverka så kommer inte den frivilliga solidariteten. Och det är där problemet är.
Nej, men du kan ju uppfostras till att vara solidarisk. Men du kan bara vara solidarisk om du kan se dig själv i den andra.
Mm. Och då för att komma till poängen jag tänkte göra angående liberal demokrati. Det finns inga liberala principer som kan lösa det här. Det finns inte en uns av dagens liberala demokratier som bara kan hitta sin kraft ifrån liberalismen och bara, nu gör vi det, nu skickar vi ut 100 000.
Men det kräver enormt mycket repressivt våld.
Ja, exakt.
Alltså USA är ju en liberal stat på väldigt många sätt här. Och, men det är också, där har de ju en enorm force of violence liksom i polisen. Den är ju på många håll närmast militariserad, polisen där. De har liksom pansarbilar och så. Det är ju automatvapen, normalitet. Det är det ju inte här.
Nej, exakt. Nej, och alltså för lösningen på det här, ja, det är ju som vi nämnde innan, show of force. Men alltså, det här med att vi måste rycka medborgarskap. Alltså, vi måste göra det nu. Alltså, vi måste stoppa dela ut nya medborgarskap. Vi måste rycka medborgarskap. Vi måste skapa avtal med tredje land och säga hej, här har ni en säck med pengar, ta emot de här som vi har ryckt medborgarskapet av. Det är det vi måste göra. Det går inte att vända på det här genom att bara säga vi ska utvisa alla kriminella invandrare. Så bara, ja, fast det är inte hela problemet.
Där har man ju också någonting som man kan reta sig på, som jag retade mig lite på veckans debatt här. Det är ju som man gärna hemfaller åt. Det är så här, ja, vi måste sätta dit gängen. Vi måste gängen. Som att det är då, nu har vi hittat ett ord. Det ordet är gängen. Och så kan vi tala om det. Men poängen är att det är ju deras flytande gränser. De är ju beroende av en omgivning, av en mänsklig infrastruktur, av deras mamma, farbror, abbo, alla de här sakerna. De är ju beroende av allt detta här.
Mm.
Så att, egentligen så skulle man på sätt och vis säga, vill du, om man ska verkligen vara lite crazy, så skulle man kunna säga så här att ett bra sätt att få all kriminalitet av kriminella gäng att upphöra, det skulle vara att utvisa alla i deras omgivning som inte är kriminella. Alla deras mamma, pappa, kusiner, allihopa. Om alla de utvisar, då så skulle de inte kunna upprätthålla sin kriminalitet längre. Det här är människor, de kan inte betala sin hyra. De vet inte hur man gör när man betalar räkning. De vet ingenting om någonting. De vet inte hur man handlar mat. Det är diskmaskin. De vet inget sånt. Så att, hur man lagar mat. Ja, du fattar vad jag menar?
Ja. Jo, men det här har man ju varit inne på tidigare, att man ska utvisa hela klaner. Alltså,
klaner är lättare att tänka kring, men även släkter, för då kommer de att disciplinera sina egna.
Ja.